Ska vi börja med en applåd? Bara för så här... Bara för ljudets skull, så att man hör att det är live.
Precis. För nej, våra, de som lyssnar på podden i efterhand, ja, de måste förstå att vi spelar in det här live. Mm.
Att det inte låter som vanligt. Det ser ut som vanligt. Mm. Eller ja, ser ut som vanligt. Men, ja.
Det gör du, tycker jag.
Ja, ja, du med. Ja. Men vad, det är första gången vi gör det live också. Mm. Det har vi aldrig liksom vågat oss på. Nej. Vi har ju spelat in den på olika ställen dock. Har vi ju på Sundsvalls tidningsredaktion, på de olika konferensrum.
Hemma hos dig.
Och sen hemma hos mig på sista tiden.
Men det är kul ändå att göra det här. Det är inte bara publiken här, utan det sänds ju också på storbild på några bibliotek.
Mm.
Kul om det är någon som... Titta där, det ser ju inte vi då, men det är lite speciellt. Vi tänker också så här, att det kanske finns en del folk i den här publiken eller på de här andra ställena som aldrig har lyssnat på våran podd, som kommer av nyfikenhet eller så. Så vi tänkte köra lite så här rekapitulering och faktiskt prata om lite varför vi startar den här podden.
Mm. Det har vi nästan glömt själva.
Ja, men vi kan berätta att det började i exakt den här lokalen som vi befinner oss i. Som ju då är programsalen på Kulturmagasinet i Sundsvall. Mm. När du, Po, var här och föreläste om din bok Norrland.
Och det var ganska prick 4 år sedan.
Ja,
tror jag.
Ganska exakt 4 år sedan. Ja. Och jag var här och lyssnade. Och jag hade ju läst boken, jag gillade den, och när jag lyssnade på dig och hörde hur du berättade om den och sådär, så bara fick jag den här idén, vi måste göra en podd.
Det var baket.
Ja. Ja, och lite grann var det också för att jag ville göra ditt bud, alltså din kunskap och det du har att säga om Norrland lite mer lättillgängligt.
Var det svårt, tycker du?
Du är ju trög ibland. Ja. Alltså.
Ja, men kanske.
Nej, men det har väl gått bra,
ja,
tycker jag.
Men sen har ju podden förändrats också, måste man säga. För din ingång var ju lite grann så att du skulle typ intervjua mig om Norrland.
Ja.
Men sen har det ju blivit mera, tycker jag, en bra utveckling där vi liksom samtalar istället.
Ja, och bråkar
och
ibland.
Och bråkar och pratar om saker. Mm. Så det tycker jag. Men det var ju också liksom, det började ju också med... det här med att prata om Norrland som ju ingen hade gjort egentligen på ganska länge och som ju är liksom i grund och botten lite problematiskt och som många har svårt för beroende på, och det märkte ju jag när jag gav ut den här boken också, det var ju lite en chansning så här att kalla boken för Norrland, för jag visste inte hur det skulle tas emot, och jag kunde konstatera ganska snabbt att det togs emot väldigt olika i olika delar av Norrland. Där finns det ju verkligen en skillnad. Alltså, till att börja med så är det ju så här att jag har ju sedan boken kom ut då för 4,5 år sedan och sånt där, föreläst som en galning och varit precis överallt utom i Gästrikland. Jag har faktiskt en bokning. Jag ska faktiskt prata på biblioteket i Gävle om några veckor. Men det är mitt första offentliga framträdande i Gästrikland sedan boken kom ut. Alltså så här, det är som att det är så här motståndet mot att liksom prata om Norrland eller tillhöra Norrland är så intensivt i Gästrikland. Där man ju
det är ser... framförallt motståndet mot att tillhöra Norrland.
Ja,
som
man vill ju tillhöra Mälardalen.
Ja.
Så man skulle ju vilja tillhöra Sörmland eller liksom...
Nej, men nu blandar du ihop
Svealand menar jag. Ja, men sen så tänkte jag väl kanske så här att jämtarna skulle tycka att det var jobbigt liksom med det här att på något sätt prata om Norrland i någon slags generella termer. Men det tyckte de ju inte, utan de var helt coola med det. Men däremot norrbottningarna då, de tycker att det där är problematiskt, för de vill ju inte bli jämförda i sin känsla av utsatthet och liksom avstånd och enslighet med människor i Västernorrland.
Nej.
Som ju de tycker är liksom Sörlande.
De är ju inte riktiga norrlänningar då, enligt vissa norrbottningar.
Nej.
Och där kan vi väl säga att jag hade ju då, alltså den här tajmingen var ju rätt bra. Därför att ungefär när din bok kom ut så började ju jag föra min egen lilla kamp i sociala medier, så här på Twitter. Som att jag så här läxade upp folk som sa, åh, jag ska åka till Norrland i helgen. Och jag bara, vadå Norrland? Ska du åka till Gävle eller Kiruna? Och irriterade mig och faktiskt liksom gjorde en grej av att det finns ingen dialekt som heter norrländska. Det finns jättemånga olika norrländska dialekter. Vilken syftar du på? Lite så. Mm.
Så där som du är.
Så där som jag är, lite bitchy. Liksom. Ja. Men...
Ja, men sen är det ju också så här vad man lägger i begreppet och om man överhuvudtaget liksom... Det där tycker jag att det har hänt saker också. Som att det liksom, alltså det har ju hänt jättemycket under de här åren. Till exempel hela den här självständighetsdebatten och hela liksom... Alltså, jag tycker Norrland har blivit mera synligt.
Absolut. Norrland är ju just nu ganska hett. Alltså, relativt
och medialt
sett.
Hett.
Ja, medialt
hett. Profilerade filmer och tv-serier och liksom sådär. Mm. Så att det känns ju rätt okej att vara norrlänning. Måste man säga. Eller bättre än någonsin kanske.
Men vad är då Norrland? Därför att vi har ju utgått från en ganska strikt definition som är hur kartan ser ut.
Den geografiska
indelningen som är ganska tydlig.
Ja.
Och det är väl också det som är den här irritationen. Att den här, enligt den geografiska indelningen så är Norrland nästan 2/3 av Sveriges yta. Och ändå så pratar man om Norrland och jämför det med till exempel Skåne.
Ja.
Som ju då är mindre än Norrlands minsta kommun nästan.
Och sen så blir det som att man då, och så kan man ju irritera sig på att om man nämner begreppet Norrland så pratar man om någonting som då skulle vara på likadant eller att man liksom, och så är det ju såklart inte, även om ju jag alltid har liksom så här, jag har ju alltid också tyckt att man faktiskt kan komma någon vart genom att prata om Norrland. För att vi har ju... Alltså sen har jag ju också glidit över och pratat mera. Och nu, jag gjorde ju tv-serien Resten av Sverige. Och liksom mera prata landsbygd. Men, och det är klart att Norrland lider av liksom den vanliga centrum, periferi, stad och landkonflikten. Men till det så kan man liksom addera särskilda norrländska problem. Som jag ändå tycker är specifika. Och som vi har gemensamt i hela landsändan. Liksom. Men jag vet inte om jag ska...
Ja, men alltså, det är också det här... Vi pratar om att Norrland är väldigt, väldigt stort, det är väldigt heterogent. Men fortfarande för då majoriteten av svenskarna som inte bor i Norrland. Mm. För det är ju en ganska liten befolkning i den här stora landsändan. De klumpar ju fortfarande ihop det. Mm. Och så länge det görs så finns det ju absolut en poäng att prata om Norrland som helhet.
Ja, så då fortsätter vi med det bara.
Vi fortsätter med det, men...
Och jag tycker att det har gått ganska bra. Jag tycker ändå att vi har fått förvånansvärt lite kritik. Alltså med tanke på att vi har den utgångspunkten i våra diskussioner i podden. Och att vi griper över hela den här landsändan och pratar om. Och vi gjorde ju också en turné en gång. Liksom åkte runt och spelade in podden. Det hade jag glömt bort. Men vi spelade ju in podden i Kiruna...
Jokkmokk.
Och vad var vi mer?
Luleå? Nej.
Jag kommer inte ihåg
det. Var...
Helt snurrig i huvudet. Ja, men strunt samma. Jag tycker att det har funkat. Liksom. Mm. Att vi får prata om Norrland på det sättet. Det får vi.
Vi får ju väldigt bra respons faktiskt från norrlänningar, utflyttade norrlänningar och stockholmare.
Ja, alltså märkligt nog, jag träffar ganska ofta personer som inte har någon som helst relation till Norrland som ändå liksom tycker att det där är som vettiga diskussioner. Och det tror jag också har att göra med att de är i någon mån generella och begripliga för alla människor som har liksom en fot på landsbygden. Att man, liksom, man känner igen vissa saker så där som kan vara rimliga.
Men de här gemensamma problemen då? Mm. Alltså själva avstampet. Vad är det som gör Norrland lite utsatt? Alltså jag upplevde ju nästan att man ibland, alltså att Norrland är så här diskriminerat.
Mm.
Som om man säger, det finns faktiskt inte en dialekt som heter norrländska. Om man gör det på till exempel Twitter så kommer det ju alltid någon och säger, ja, i sådana fall finns det jättemånga skånska dialekter också.
Mm.
Och jag hävdar att norrländska dialekter kan vi jämföra med hur många götaländska dialekter det finns. Därför att i sådana fall så är både skånska och småländska och göteborgska götaländska. Alltså så, ja. Mm. Och så måste man liksom strida för det och bli liksom hånad. Och det finns alltid fler skåningar än norrlänningar som kommer in i diskussionen. Så att man hamnar i minoritet.
Jag vill
och hur ser det ut historiskt då?
Vet jag det? Men nej, men alltså så här, alltså jag är ju mera kanske politisk där och det som jag verkligen har liksom retat mig på det är ju hur vi behandlas politiskt. Alltså till exempel att det verkligen är så och har varit så himla länge att om det ska satsas i Norrland så måste det vara lönsamt för Sverige. Men alltså så här, att en regional satsning i Halland eller i Göteborg eller Malmö eller i Stockholm, det är liksom det är en satsning, det är en investering. Men en investering i Norrland är alltid en kostnad eller ett bidrag. Och det görs bara efter att man noggrant har liksom så här försäkrat sig om att det här i slutändan kommer liksom gå plus i statskassan. Det är därför vi har så dåliga kommunikationer till exempel. Det var därför det liksom tog 20 år innan vi fick Botniabanan och det kommer ta 20 år till innan vi får Norrbotniabanan eller vi får dubbelspår liksom längs Ostkustbanan. Det kommer inte hända därför att det är hela tiden den här... Alltså, det är en annan lönsamhetskalkyl som går ut på att det måste vara lönsamt för Stockholm om den
och det grundar sig i den här kolonitanken.
Ja, det grundar sig i en gammal liksom, kolonial uppfattning om att Norrland är en slags koloni inom landets egna gränser som ska leverera då råvaror och utbildade barn och så där till södra Sverige. Och om vi inte gör det så får vi ingenting, så att säga. Och det är
men
ju,
gör vi.
Ja, det gör vi
det
ju.
Gör vi.
Och det är också så att vi är, och det kom ju OECD-siffror
idag faktiskt, idag om en rapport som visar jättetydligt. Nu har jag inte hunnit fördjupa mig i den, men rent kort kan jag säga att den visar väldigt tydligt att norrregionerna i hela Skandinavien, alltså Nordnorge, norra Sverige och norra Finland, bidrar jättemycket till produktivitet och tillväxt. Sen har också då OECD skrivit en rad olika punkter på förbättringspotential eller vad som måste göras för att det ska kunna fortsätta vara så. Bland annat, ganska punkt högt på listan, så låg ju infrastrukturen. Mm. Att vi måste få bättre transportinfrastruktur.
Mm. Visst. Och det tycker ju EU också. EU har ju haft ett stående liksom erbjudande till Sverige om att bekosta en tredjedel av Norrbotniabanan till exempel. Men det var ju helt otänkbart under alliansregeringen till exempel, där Anders Borg då sa att nej, Norrbotniabanan har bara regional nytta. Vilket ju är ett argument som aldrig skulle anföras mot en regional satsning i södra Sverige. Därför då tycker man ju att en regional satsning i södra Sverige äger ju rum i Sverige. Och därför så har man inte samma måttstock. Så det är liksom det här...
Och här finns ju flera tankefel. För alltså dels, även om det hade varit bara till regional nytta så skulle det kunna vara värt ändå för att det faktiskt bor folk längs sträckan. Men det har ju även nytta för Sverige.
Ja, ja.
Alltså till exempel för exportindustrin som ligger där uppe och faktiskt... behöver.
Och problemet är jättebra att det kommer så här siffror, för problemet med de norrländska länens produktivitet är ju att den är dold och den är ju egentligen mycket större än vad man kan uppskatta eftersom vi har liksom ett förädlingsvärde som sker någon annanstans. Vi har skatteintäkter som kommer in till staten eller som kommer då liksom till andra kommuner till gang där det ligger huvudkontor och sådär. Och det blir ju liksom... Och det, ja, så att, jag vet inte, det här är ju gamla käpphästar, men det är, jag känner mig liksom genast tjatig när jag... Ja,
du är lite tjatig. Ja. Vi befinner oss i Sundsvall.
Ja.
Vad är Sundsvalls plats i Norrland? Vi har ju varit inne på det förut.
Ja.
Och just att det är någonting som gör att, lite som du nämnde, Gävle nästan. Mm. Gävle, de vill inte höra till Norrland. Nej. Men Sundsvall räknas inte... som Norrland av resten av Norrland. Och det finns till och med inte minst västerut och Jämtland, ett ganska starkt nästan hat mot Sundsvall och Västernorrland.
Alltså jag tycker att det där har historiska orsaker. Eller det är liksom min uppfattning.
Du tycker det?
Jag tycker det. Eller det är min det är min uppfattning. Det är min tro att det är att det har historiska rötter. Och att de där historiska rötterna handlar om att Sundsvall var... Alltså så här, när Norrland skulle koloniseras så var ju Sundsvall den utposten. Eller Sundsvall var ju den liksom så där epicentrum.
Maktens förlängda arm.
Ja, det var ju här kapitalet satt och sen liksom skickade ut sina utlöpare ut i, liksom, ut i provinsen på något sätt och hystade in de här rikedomarna som man också ser när man går omkring i Sundsvall. Eller liksom, alltså det är därför ingen bryr sig om man river villorna i Petersvik. Därför det är många som känner sig men fan, den gamla borgarklassens liksom lyxkåkare, de kan väl peta ner, liksom, bygga jävla timmerterminal där. Det skiter väl vi i. Liksom. Det går inte att väcka opinion för den typen av kamp liksom, att bevara det gamla borgerliga Sundsvall.
Men det är lite intressant att du tar upp just Petersvik. Eftersom jag är uppvuxen i Sundsvall. Petersvik, det har ju även varit så här, det har funnits här lägergård, det har funnits...
Jag vet.
Ja, men, och jag har...
Och du har tagit med mig på sightseeing dit.
Ja, också. Precis. Vi har varit där och kollat. Men jag har ju minnen av att jag har varit där när jag var yngre. Men de flesta jag pratar med, seriöst, när man liksom pratar om frågan, har aldrig varit i Petersvik. Det har inte varit ett område som har ansetts eller uppfattats tillgängligt för allmänheten. Nej. Utan, precis som du säger, det ligger några liksom villor där.
Jag tyckte det var jättefint. Jag tyckte det var intressant. Och det hade ju någon slags Tjechovs kvalitet också. Man tänker liksom på gamla Tjechov-pjäser som handlar om det ryska borgerskapet som liksom räds revolutionen, och man sjunger på sista versen och det är igenvuxna trädgårdar. Man kunde verkligen liksom så här, minna gamla tid. Man så fick den så här känsla av att här har det sprungit barn i så här liksom vida sommarklänningar och lekt med tunnband eller vad man nu gjorde förr i tiden med papillott, med liksom tofsar i håret och så där. Men jag tror ju att de där historiska orsakerna liksom de spelar in liksom. Och sen så men det är klart att Sundsvall ligger i Norrland, men jag vet inte. Jag har ju också funderat på, ligger Umeå i Norrland nu för tiden? Det var ju med det här, Umeå, det var ju två parallella skeenden liksom, det här att när Sundsvall utropade sig själv till Norrlands huvudstad i en numera berömd kampanj, så hade Umeå en motsatt kampanj där man hade ett internt dokument på kommunikationsavdelningen på Umeå kommun där det uttryckligen stod att man aldrig skulle använda begreppet Norrland när man kommunicerade Umeå utåt. Därför att man tyckte att det var en belastning. Så någonstans så har man ju som i de här två konkurrerande städerna gjort helt olika bedömningar av Norrlandsbegreppet.
Men det kanske också är för att Sundsvall behöver på något sätt erövra Norrlandsbegreppet för att ha någon slags existensberättigande i sin marknadsföring utåt. Medan Umeå så självklart redan finns i Norrland, så det behöver inte talas om.
Ja, men det är
Sundsvall
också...
måste liksom tala om att vi ligger i Norrland, för annars är det ingen som förstår det.
Men det handlar ju också om vad man vill signalera. Och Umeå var ju inne i en fas där de ville liksom signalera modernitet och tillväxt och kultur och liksom humaniora och kunskapsekonomi och IT och sådana saker. Och det går det på något sätt inte. Och liksom, det går inte att göra det i en norrländsk kontext så som den norrländska kontexten ser ut. Och det är väl det som... Men däremot där Sundsvall då, som SCA-stad, ja, och liksom så här, där funkar det.
Men
det liksom...
den norrländska kontexten, är den då liksom obildade... Liksom, vad är den norrländska kontexten? Eftersom inte Umeå då passar in i det.
Ja, det är väl det som är lite olyckligt också med liksom Norrlandsbilden, om man ska säga, att den inte har fått, den har inte fått utvecklas. Den är fortfarande fast i liksom, norrlänningen är en man i varseljacka med en motorsåg i handen, och Norrland är liksom en gles, Norrland är en rak sträcka och i skogen. Liksom. Mm. Och den norrländska maten är typ palt liksom. och man är lite bort
bakom.
Man är lite bakom, men snäll också, genuin och liksom så här, kanske trofast, lite som en hund liksom. Men att,
tystlåten.
Och tystlåten och så, allt det här
trögtänkt,
som är liksom,
ja.
Och som vi inte kommer ifrån. Och som jag ju också verkligen så här, nu har vi ju haft, jag menar nu går ju Rebecka Martinsson, den här Åsa Larsson-filmatiseringen på, som jag för övrigt tycker är rätt så här trevligt att titta på. Jag tycker den är ganska bra så där som svensk thrillerserie, även om det sista avsnittet var helt obegripligt plott.
Jag har faktiskt inte sett det
än. Men jag tycker ändå så här, och sen så innan dess var det Midnattssol som gick. Båda utspelar sig i Kiruna. Och det är ju liksom också så här, det finns ett skäl till att de där görs, känner jag. Och att de görs i Norrland och att det är liksom intressant att berätta historier i en norrländsk kontext. Därför att det är en särskild miljö. Det är en miljö som är väldigt särskild ifrån liksom berättelsen om det moderna, urbana Sverige.
Jag läste en väldigt intressant text. Jag vet inte om du läste den, av Elin Grälsson Almestad.
Nej, jag missade.
Som hon har skrivit för Provins. Ja. Ja. Som också är publicerad i Västerbottenskuriren.
Den var låst, den var bakom betalväggen när jag klickade på
precis.
Henne.
Men hon gjorde en liten fuling så jag fick läsa den. Ja. Och den var väldigt intressant. Alltså, lite kort, den handlade om hur hon sedan hon då för väldigt många år sedan flyttade från, hon är uppvuxen i en liten by i Jämtland. Mm. Och hur hon sedan hon flyttade dit har förlorat sitt språk.
Alltså flyttade till södra Sverige?
Ja. Hon har bott i Göteborg och Stockholm och sådär. Och hur hon har tappat sitt språk. Alltså och hur hon inte hade något språk när hon kom till Stockholm.
Nej.
Alltså hon hade inte ord för saker som de pratade om där. Och sen när hon liksom har hon då återupptäckt och liksom återvänt och börjat engagera sig i föreningslivet i byn som hon har flyttat ifrån för att få tillbaka sitt barndomsspråk. Och det handlar ju inte bara om enstaka ord, utan hon beskriver också ganska intressant, jag tror att det var i den här artikeln, hur det sägs då enligt någon som har kommit fram till att det tar så mycket som 10 generationer eller någonting innan man kan liksom ha fullbordat en klassresa.
Mm-hmm.
Alltså att det alltid lever kvar någonting i botten, och även om man liksom... Även om jag gör en klassresa så lever mina rötter kvar och de kommer att lysa igenom även på mina barn och deras barn, och det kommer att ta jättelång tid. Och utifrån det då så är ju Norrland, i Norrland har det ju historiskt, det har inte funnits någon adel, det har inte funnits någon överklass, det har inte funnits några universitet. När du säger Sundsvall, ja, men hit flyttade det ju rika män från Stockholm och det var väl också nyrika personer.
Jo, det var det ju verkligen.
Sådär. Så att vi har ingen sån historia. Det finns inga såna här akademiska, bildade eller liksom adliga, fina rötter. Och om det nu stämmer, det här med alla de här generationerna, så kommer det att fortsätta vara så i 100 år till.
Mm.
Minst.
Ja.
I Sundsvall.
Ja, och överallt annars också. För det är ju också en...
Ja.
Ja.
Jag tyckte det var väldigt intressant.
Ja.
Jag kan ha blandat ihop de här. Men jag tror att det var i samma artikel som hon nämnde det.
Det var nog.
Och att det också hänger ihop med språket och begrepp man använder och hur man förstår varandra när man pratar.
Ja.
Ja. Mm. Jag tänker ju på det mycket själv, om mig själv, eftersom jag är så här ur norrlänning.
Mm.
Nu har jag även börjat släktforska, och det är ju verkligen, jag kommer längre norrut ju längre tillbaka jag kommer i forskningen.
Mm.
Och det är inget fint folk i,
men det, i men, den. Ja, men det kan ju jag bli avundsjuk på andra sidan. Det är ju så här, det är ju cred liksom.
Ja, det man kan kokettera lite med det nu för tiden.
Ja, du kan ju kokettera lite med det.
Fast det är inte så det känns. Nej. Det känns ju mer som att, som särskilt, att jag tycker att det är overkligt.
Och särskilt nu när elit och medieelit är ett skällsord och sådär. Liksom, då kan ju du vifta med det kortet. Att jag är ju min sann.
Jag är faktiskt en ur-norrlänning. Mina förfäder var torpare. Och, det kan jag för sig.
Ja.
Men,
det är bra, det kan du drämma i huvudet på någon sverigedemokrat vid tillfället. Liksom.
Mm.
Men vad ska jag säga? Liksom, så här, min mamma växte
tack
upp,
för tipset.
Min mamma växte upp på Djurgården.
Ja, precis, du räknas inte. För det här brukar vi också prata om. Vad är en äkta norrlänning? Kan man vara äkta norrlänning om man är född i Norrland av Stockholms föräldrar som du är?
Det kan man. Man bestämmer det själv.
Man bestämmer det själv.
Ja.
Kan man bli norrlänning om man flyttar till Norrland från
Skåne i vuxen ålder? Ja, det kan man också. Det är bara att bestämma det själv.
Nej.
Det tycker jag.
Kan man avsäga sig sitt norrlänningskap?
Det är ju jättemånga som gör. Det händer varje dag.
men kan man det på riktigt? Så här, om jag skulle flytta... Mm.
Jag tycker att folk gör det. De bara förstår det inte själva. Men det händer ju, vadå? Det är som så här, varenda dag sitter ju någon på tåget söderut, kliver av på Centralen och skakar av, lite så här, ruskar lite på sig och sen så vips så är det borta. Och sen så, liksom, så går man på Brillo på Stureplan och så har man, och så är man en ny människa.
Ja. Ja. Men det finns ju också såna här ganska tydliga norrlandskotterier i storstäderna.
Det har funnits, tycker jag. Jag vet inte om det finns så mycket.
Finns inte de längre?
Jag vet inte. Jag var ju själv del i ett Norrlandskotteri en gång i tiden på
Hannas krog.
Ja. Precis. Men, det ebbade ut. Men det kanske finns några nya kotterier.
Nu kommer jag så här osökt in på en tanke som vi har fått från läsare.
Mm.
När vi har pratat om, eller lyssnare menar jag, när vi har pratat om utflyttning.
Mm.
Och försökt att reda ut varför folk flyttar, varför vill man inte bo i Norrland. Och så var det någon som sa att vi nog aldrig har pratat om den här aspekten med utanförskap. Att det skulle vara lättare att hamna i utanförskap om man bor i en mindre stad i Norrland eller Norrland generellt. Om man till exempel är homosexuell eller trans eller på något annat sätt bryter mot normer.
Ja.
Så,
tycker de böcker.
Ja, men alltså, så blir det alldeles för svårt att bo kvar. Så att därför flyttar man för att överhuvudtaget överleva.
Mm.
Vi har aldrig pratat om det.
Nej, men det ligger inte det liksom på något sätt implicit hela tiden. Jag tänker att det liksom så här, är det inte det vi alltid pratar om någonstans? Liksom? När vi liksom pratar om Norrland som en entitet. Att vi liksom så här försöker. Vi gjorde ju en podd till exempel som handlade där vi bara pratade om den norrländska mannen. Och liksom hur man skulle vara som man för att passa in i det här liksom då. Homogena, ganska maskulina
otroligt
samhälle.
Otroligt att vi inte blev hatade för den. Med tanke på alla grova generaliseringar.
Ja, fast vi bad om ursäkt i varannan mening tror jag, för att vi generaliserade också. Så det var väl lite så. Mm. Vad hade vi mer på schemat idag som vi skulle prata om? Förutom Norrland, höll jag på att säga.
Ja, det är ju så här Get Online Week. Vi ska prata om digitalisering.
Ja.
Och
det är därför, det ska vi säga. Det är därför vi är här också och liksom så här livepoddar. Det är ju för att Sundsvall har Get Online Week.
Ja. Och digitalisering i...
Det är den enda landsbygdsfrågan. Det är den...
Nej, men
får jag bara säga det? För att jag tycker att jag kan bli så otroligt trött på digitaliseringsfrågan. Och därför att det känns som att det är liksom så här, det har varit i 20 år så har det varit liksom landsbygdens quick fix. Alltså så här, bredband och sen är det klappat och klart. Och det här tycker jag är så besvärligt. För att någonstans är det, kom ihåg, du har ju, vi är lika gamla, vi har liksom levt i en tid där det inte fanns internet och varit med om också den här tiden när internet liksom uppstod och man projicerade alla dessa förhoppningar på det. Liksom. Mm. Föga anade man då att internet skulle vara stå upp för Peter Springare. Liksom. Men och ingenting annat. Men det var där vi hamnade. Men och så lite i handen. Men i alla fall så fanns det ju såna enorma förhoppningar, särskilt på svensk landsbygd på 90-talet, om att när den här utbyggnaden har skett, när alla är uppkopplade, då kommer man kunna jobba och bo var som helst. Och nu kan man konstatera nästan 20 år senare, eller mer än 20 år senare, att så blev det inte. Men det är ändå så är diskussionen densamma.
Fast när du säger så blev det inte, det beror också lite på vilken nivå vi pratar om det. För jag tänker till exempel, som jag var inne på precis innan vi bytte ämne, människor i utanförskap, mm. till exempel. Människor som är väldigt, väldigt ensamma om speciella intressen eller egenskaper eller vad
som
helst.
Då kan de gå med i Facebookgruppen Stå upp för Peter Springare och så är de inte ensamma.
Nej, människor. Eller så kan de innan Facebook ens fanns hitta likasinnade på nätet. Mm. Alltså personer som tidigare hade liksom varit kanske ensamma, utanför, utstötta och trott att de var freaks kan tack vare internet faktiskt få ett socialt sammanhang. Alltså det funkar på det sättet. Mm. Och det funkar även för norrlänningar och jag tror det funkar för norrländska unga människor. Mm. Sen så kanske det har fel effekt som på min dotter då, som under tonåren fick alla sina vänner via internet och alla bodde i södra Sverige. Hon hade ju otroligt bråttom att flytta söderut för att komma närmare dem då. Mm. Så fort de blev stor nog att göra det.
Mm. Jo, det där har ju seglat upp som en, det har vi pratat om i podden också, men det finns ju liksom norrländska inlandskommuner som nästan ser bredbandsutbyggnad som en fara. Därför att man förlorar folk och därför att det här argumentet att man kan bo här i den här avlägsna kommunen och ha tillgång till den arbetsmarknaden annanstans, det vänds emot dem när de ska rekrytera kompetens och folk säger ja, men jag vill bo kvar i Sundsvall eller Umeå och jobba på distans åt er. Därför nu finns ju den här möjligheten. Så att säga. Så att så har det ju blivit. Men jag tycker att, jag menar, man kan väl konstatera liksom flera saker. Att det blev inte riktigt som man trodde. Det har blivit, jag menar, internet är bra på så många fantastiska sätt. Man behöver inte hålla på och rabbla dem. Och man kan shoppa vad som helst och man kan få vänner och man kan... Fast när man startar Tinder-appen långt in i Norrlands inland så kan man konstatera att radien är för liten. Man borde ha mycket större radie.
Det räcker att testa den i Sundsvall kan jag säga. Ja. Tinder funkar dåligt i Sundsvall. Ja.
Men i alla fall så kan man konstatera att en sak där liksom så här bredbandsutbyggnad och internet och digitalisering inte har levererat, det är ju just att på något sätt vidga arbetsmarknaden och göra det möjligt att bo och arbeta på distans i olika delar av Norrland till exempel. Den möjligheten existerar inte därför att vi har haft en parallell utveckling under de här 20 åren där företagen har liksom knutit sina anställda ännu tätare till sig och urbaniseringen har fortsatt och centraliseringen av verksamheter har ju accelererat under de här 20 åren, ironiskt nog, trots att tekniken då har möjliggjort en decentralisering.
Precis, och där har vi ett omvänt problem också. Eller företagen har inte hängt med helt enkelt.
Eller de har inte velat. Det finns inget incitament för dem att göra det, tror jag. Nej, hur skulle det se ut?
Fast
liksom?
Det borde ju göra det.
Ja, men då tycker man så här, man skulle kunna förlägga kontor någonstans i inlandet där hyrorna är liksom så här, man får lokaler gratis eller något sånt där, man skulle kunna spara pengar för det. Men folk vill ändå... Företag vill samla sina verksamheter och de vill samla sina verksamheter i förtätade miljöer.
Precis, men finns det någon form av forskning och vetenskap som visar att det är bra för företagen?
Nej.
Det är ju det. Och när du säger incitament, det kanske finns jättemånga incitament, men de vill ju inte ens ta reda på det. Det är ungefär som, jag menar, digitaliseringen möjliggör för människor att i mycket högre utsträckning jobba hemifrån, till exempel. Och det har också visat sig att människor som jobbar hemifrån jobbar mer än människor som går till jobbet. Och de är mer effektiva, de får mer gjort och så. Men företagen vill inte låta människor jobba hemma för de vill kunna övervaka dem.
Och jag har ju försökt säga det här till olika politiker som jag träffar. Därför att jag skulle ju vilja ha liksom en distansarbetesutredning som sen skulle då leda fram till skapandet av en distansarbetesmyndighet som skulle ha till syfte liksom att utredningen skulle först titta på vilka arbeten kan utföras på distans och sen så skulle den här myndigheten komma på plats och så skulle man då skapa incitament och kanske till och med vara delaktig att utveckla liksom metoder, processer, programvara för att möjliggöra distansarbete. Alltså det skulle ju verkligen vara någonting. Men alla politiker som jag berättade därför, de är bara så här, jäsp. Jag vet inte bara.
Men det finns också en annan sak som jag inte ens har tänkt på. Men som, för vi har pratat om det här tidigare. Och då var det någon som lyssnade som sa så här, ja men vadå, folk vill ju ha arbetskamrater. Mm. Det är ingen som vill sitta hemma och jobba i ett hus på landet. De vill ha det. Och det var en helt ny tanke för mig eftersom jag har inget behov av arbetskamrater. Jag älskar ju att sitta hemma och slippa gå till jobbet. Mm. Jag tycker det är...
Ja, samma här.
Men... Ja, alltså för mig är det verkligen inget problem. Men det är ju såklart en tanke som jag tror ju att det är så, såklart. Mm. Och om det är viktigt för människor att ha arbetskamrater så vill ju inte jag ta ifrån dem det.
Nej, min myndighet då, den kommer ju inte, det kommer ju inte vara en stalinistisk myndighet som tvångsdeporterar
men
människor.
Men du är väl stalinist?
Ja, jo, i och för sig då. Men jag tror inte att det är realistiskt att jag får igenom min stalinistiska agenda.
Nej, okay.
Som generaldirektör för den här myndigheten då. Men... Så det kommer vara frivilligt, men det kommer också finnas... Det är därför jag pratar om incitament, för det är på något sätt lite grann motsatsen till stalinism.
Mm. Ja, nej, men det låter jätteintressant. Ja. Men det är ingen som tycker
nej,
den här idén...
Jag ska fortsätta kämpa för det.
Ja. Det finns en annan sak som jag har tänkt på som ändå är liksom lite farligt och jobbigt med den här digitaliseringen. Alltså sånt som är reella problem, som när man lägger ner det fasta telenätet. Dels för att det inte är utbyggt, det mobila eller bredband tillräckligt mycket. Men också för att alltså den här känsligheten för väder och vind, katastrofer, alltså strömavbrott som är ofta vanligare och långvarigare ute på landet än vad de är i stan. Det är ju riktigt illa.
Mm.
Har du några tankar om det?
Jag
alltså, jag kan ju tänka att det är illa att generellt göra sig för beroende av elektricitet.
Men man kan ju behålla vedspisen ändå, liksom, fastän man har bredband, tänker jag.
Jo, men nu tänker jag när det gäller telefon, kommunikationer, nödlägen, kunna lyssna på radio. Ja, nu har de ju lagt ner tanken på att helt digitalisera det.
Det var ju tur
som tur
det,
är. Ja.
Ja, nej, men där är det väl bara liksom försöka behålla även liksom gamla tekniker måste ju också få finnas kvar liksom, det är ju fullkomligt
fast de får ju inte det.
Nej, och det är ju fullkomligt bisarrt att vi tillåter Telia att klippa kopparnätet liksom där, och det tycker ju alla också, men det är på något sätt det är på något sätt så det funkar nu att vi har inget inflytande över de här sakerna längre. Det som tidigare var samhällstjänster. Jaha, nej, det går inga tåg eller det går inga bussar eller, och alla politiker är som bara nej, det är inte vi som bestämmer eller vi har inget att säga till dem om det. Det är ju som det är. Du vet ju.
Du bara sitter här och rycker på axlarna och ser glad ut.
Ja, men det är som det är.
Ja.
Ja. Nej, men jag vet inte. Jag tycker det finns en, liksom en någon slags slumrande potential ändå i digitaliseringen som jag är förundrad över att man inte tar i, liksom. Tycker inte du det? Jag tycker inte att det är konstigt.
Jo, men det liksom. Vet du. Jag tycker det är otroligt märkligt att inte, och också i kombination med att det ändå finns en trend som är liksom att folk vill ut i naturen, liksom lite grann en ny grön våg och så vidare. Och utifrån det så borde också den här kombinationen av att kunna bo på landet och fortfarande ha väldigt bra connection med stan och jobba. Det är utmärkt, så det är märkligt att inte det görs mer. Det är ett tag sedan vi poddade.
Ja,
sist.
Vi
har ingen så här regelbunden utgivning. Har det hänt något sen sist?
Jag tänkte på det.
Så här i Norrland, vad har hänt?
Ja, jag tänkte på det. Och det är faktiskt intressant att tänka sig. Och det brukar vi ju tänka på också inför när vi ska podda. Mm. Så här, vad har hänt? Vad har hänt sen sist i Norrland? Och nu så slog det mig så här, det har inte hänt nästan någonting.
Nu riskerar du att få jättemånga på dig. För jag lovar dig att det sitter folk ute i varenda liksom, stad i hela Norrland och vet att det har hänt massa saker där.
Men alltså, man tänkte, överväldigande eller stora nyhetshändelser.
Inga
eller
som liksom har fått så här, plats i nationella medier, tänker
nej.
Jag.
Det är väl så. Alltså, ja, och det kan ju bero på hur nationella medier är utformade eller vad de bryr sig om, såklart. Mm. Men även, jag tycker att jag har hyfsat bra koll ändå liksom, på saker som händer. Och det är klart att det händer saker hela tiden. Men det är ändå, med tanke på hur turbulent det är i världen, så när jag tänkte på det idag, hur lite som har hänt i Norrland sen sist, så kände jag mig lite glad för det. Därför det här är, och det här har ju, det här har vi också pratat om tidigare i podden. Men jag vet inte, när jag var i den här lokalen sist för 4 år sedan, så var jag säkert upprörd som satan och liksom sådär, stod här som någon slags kränkt agitator och pratade om hur hemskt allting var.
Finns faktiskt inte.
Nej, men jag tror det, om jag känner mig själv rätt. Liksom. Men nu på sista tiden så har jag ju bara känt att jag tycker att i jämförelse med så mycket annat, så tycker jag ju att Norrland är ju liksom...
Funkar bra.
Ja. Det är ett ganska bra ställe.
Ja.
Och där det inte händer så mycket. Vilket ju med liksom, med dagens mått mätt är någonting fantastiskt. Alltså så här, kan man upprätthålla status quo, så är ju bara det är ju en vinst, så att säga. Mm. För alla progressiva krafter i världen.
Jag försökte så här bara snabbt, utan att sätta mig och googla eller någonting, komma på vad som har hänt. Mm. Så här. Jag kom på då att Jimmy Åkesson har varit på turné.
Mm.
Han har bemötts väldigt olika i Sundsvall respektive Umeå.
Ja. Var det stora applåder?
I Sundsvall var det fullsats, massa applåder, inte en enda protest. I Umeå var de tvungna att ställa in för att det blev liksom våldsamt mellan motdemonstranter och poliser.
Precis. Mm. Och då får vänstern skit för det. Man ska inte protestera mot ett demokratiskt parti. Visst är det så?
Ja, så är det ju.
Mm. Mm. Men i Sundsvall var det ju bra då, för alla var positiva och entusiastiska.
Ja, de som var där. Utom jag då, kanske.
Ja.
Ja, sen dessutom så... Ja, det var faktiskt du som nämnde det. Att det är någon som har lagt ett bud på gruvan i Pajala.
Ja, fantastiskt. Det är ju som en följetong.
Ja, precis. Ja. Den var ju väldigt aktuell när vi började podda.
Ja, precis. Mm. Den har ju
då var det en nystartad.
Den har ju som följt mig. Och den är så intressant att följa också, därför att den är en sån liksom så här tydlig exponent för liksom vad människor vill använda Norrland till. Det vill säga öppna en gruva i. Och hur bra alla politiker, framförallt alla sossar, tycker att det är. Mm. Därför att då blir det jobb. Liksom. Och sen så blir det inga jobb. Och det blir framförallt inga löneskatter, därför att det är fly in, fly out. Och det blir pannkaka av alltihop. Och den här gruvan då, den drog igång 2012 och kollapsade redan 2013. Och konkursade sen. Sveriges största konkurs någonsin genom tiderna. 14 miljarder back. Det är ganska mycket pengar.
Mm.
Och sen så har den där gruvan stått bara. Sen dess. Och malmpriset var ju, när gruvan startade var malmpriset uppe i $190 per ton. Och efter konkursen har malmpriset varit nere och vänt i under $40 per ton. Så det är alltså ett jätteras. Men nu har malmpriset gått upp igen och är nu i närheten av liksom en nivå där den här gruvan kanske skulle kunna bli lönsam. Och det är ju därför det här budet har kommit nu. Och den här då förhoppningen
då
om att den här
till
gruvan
att det priset håller i sig då.
Ja, och det har man
det
ingen
inte
som
ska
helst.
Bli pris.
Nej, och det har man ingen som helst aning om. Det är därför det är så otroligt risky. Och det är det som är liksom min käpphäst här också, att och så, som jag skulle säga, är ett ganska specifikt norrländskt problem. Och det är att våra samhällen som vi då försöker värna om och planera för, och där vi har liksom politiker på regional och lokal nivå som ska försöka liksom ta hand om det här samhället och se till att det finns bostäder och vård och skola och sådana saker. Hela verkligheten kan omkullkastas över en natt därför att priset på en råvarubörs någonstans förändras. Eller kronans värde i förhållande till euron eller dollarn. Och liksom så här. Alltså vi är väldigt, och det har ju konstaterats också när det gjordes i samband med att Skottland gjorde sin självständighetsomröstning, så var det någon ekonom som räknade på om Norrland skulle klara sig självt. Och då kom man ju fram till att ja, Norrland skulle klara sig som egen nation, men vi skulle bli väldigt konjunkturkänsliga. Och det visar ju liksom så att jag skulle ju, alltså mitt råd, om någon bryr sig om det, är ju att om man får öppna den här gruvan i Pajala igen, säg nej. Öppna den inte. Ändå. Därför att det är så här, det kanske öppnar 150 personer får jobb som liksom truckförare och lastbilsförare.
Ja, och så får vi en repris på
och sen så om något år, och i bästa fall om 2 år, så kommer det gå åt skogen igen. Men under den tiden så kommer folk liksom belåna sina hus eller köpa hus och ta banklån och köpa en ny skoter. Och kommunen kommer satsa på VA och på infrastruktur och på liksom, och binda upp sig. Och Pajala har redan jättestora skulder. Jag hoppas att de inte får fler lån. Det skulle ju kunna vara ett hinder.
Men då tar vi till oss det rådet. Vi hoppas att det får spridning här då. Ja. Öppna inte Pajala-gruvan igen.
Nej. Säg nej till budet.
Det har faktiskt
man sitter i konkursboet, sitter där.
Det har hänt en
advokaten sitter så här med och säger nej, jag säger nej till budet. Vi vill inte ha någon gruva. Det är bättre. Ja. Förstå populärt.
Mm. Ja, men bra tänkt. Mm. Det har hänt en till grej som har fått så här riksmedia uppmärksamhet av en helt annan dignitet. Mm. Det är då det här kommunalrådet i Övertorneå som har lagt in en motion. Mm.
Det händer
att,
i Tornedalen.
Om att folk ska få ha sex på sin friskvårdstimme på arbetstid.
Mm. Jag har ingen åsikt om det.
Är det något bra? Och det känns också som att det är väldigt så här norrländska utgångspunkter. Det handlar ju om att de vill ha öka befolkningen. De vill ha fler barn gjorda.
Jaha, det är så.
Ja.
Ja, ja. Just det.
Ja, sen så tillägget är ja, det är klart man mår ju bra av sex också. Det är väl ingen, kan man väl aldrig få för mycket av, så här, säger han ju också då.
Så gå hem och ligga liksom på lunchen, efter lunchen.
Ja, eller med en jobbakompis
i vilorummet.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Det känns, jag tycker inte, men det allting är väl
allt
bra.
Som funkar.
Jag hade väl tyckt liksom att så här, en mer generös invandring hade kanske också kunnat lösa problemet. Men det är väl jättebra om folk ligger också.
Ja, men sen är det också lite grann så här, för som jag förstår en friskvårdstimme på jobbet så kan man ju säga, nu går jag ut och tar en promenad på min friskvårdstimme. Mm. Det är ju ingen som kollar om
promenad.
Jag skulle... Precis. Så det är ju ett ganska meningslöst förslag utifrån det. Ja. De som vill ha sex på arbetstid har nog det ändå. Ja. Det är nog ganska vanligt förekommande, tror jag.
Ja, tror du det?
Ja, det tror jag.
Ja. Ja, okej, det är vågat. Jag tänker folk. Ja, men en annan sak som allt som händer hela tiden nu, det är ju BB-ockupationen i Sollefteå.
Det som är grejen är ju det att det som hände där hände ju innan all den här riksmediebevakningen. Mm. Det som händer nu är att resten av landet har fått upp ögonen för det som händer i Sollefteå. Mm. Eller hände i Sollefteå, nämligen att man la ner BB.
Vad jag inte förstår är Per Herreys engagemang i detta.
Det förstår
kan,
inte
kan
jag
någon
heller.
Förklara detta? Jag gick till och med in på hans blogg för att jag ville liksom förstå varför har han engagerat sig så himla mycket i den här BB-nedläggningen i Sollefteå och skrivit en låt. Och han är där och demonstrerar. Ja. Och han är liksom så här, han är den mest aktiva på den här Facebookgruppen, men faktiskt med.
Jag har också noterat det, men jag har undrat samma. Jag vet faktiskt inte.
Vad är grejen?
Jag har ingen aning.
Per Herrey.
Jag har ingen aning.
Är det liksom så här, har mormonerna någon claim i?
Ja, de födde många barn.
Ja, och de får ha flera fruar.
Nej, alltså jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har ingen aning. Det är ju lätt att förstå varför Stefan Sundström engagerar sig. Och skriver låtar och åker dit och ockuperar. Han har ju ändå anknytning till så att säga Ådalen.
Ja, känslomässigt. Han har hängt med
hängt på Skogsnäskollektivet. Ja.
Men det har knappast Per Herrey.
Nej.
Men snart får man se honom sjunga Gyllene skor i den här hjortan där i Skogsnäs.
Nej, Per Herreys engagemang är obegripligt.
Ja.
Men det är intressant. Men det är ju så här också, det här nedläggningen i Sollefteå, det har ju blivit en symbolfråga.
Mm.
Som har ju i resten av Sverige kommer att handla om kvinnosjukvård.
Mm.
Alltså att man använder nedläggningen av Sollefteå BB som en symbol för hur dålig kvinno- och förlossningsvården är generellt. Mm. Eller att den borde bli bättre istället för sämre.
Mm.
Så att det handlar ju inte liksom bara om Sollefteå, utan det har ju blivit något mycket, mycket större.
Mm. Ja,
och många som protesterar, men det är många som protesterar i Stockholm som går ut och demonstrerar mot nedläggningen i Sollefteå BB har ju väldigt, väldigt lite koll ändå på Sollefteå, hur det ser ut på avstånd. Alltså de vet ju knappt vad de...
Nej, och ändå tycker inte jag att diskussionen handlar om det som den borde handla om, vilket ju är liksom huruvida det är rimligt att Västernorrlands län ska få bestämma själva vad det ska finnas.
Fast det har vi ju pratat om också, att det är ett systemfel.
Hänvisar vi till tidigare poddar?
Ja, vi gör faktiskt det. Ja. Men landstingen kanske inte är skickade att ta så stort ansvar.
Nej,
som
de har inte pengar
idag.
För det heller. Nej. Så att det är ju så. Det är som det är. Men varför pratar ingen om det då? Det är inte det är intressant. Varför har man inte en sån... Varför har
om
man
landstingens
inte
en sån... roll?
Ja, eller statens roll. Alltså så att
ansvar.
Detta att staten faktiskt bara kan liksom hänvisa neråt. Att man är så här, okej, det här är ju jättehemskt att det är så här. Det är ju hemskt att det stänger BB, men vi har inget ansvar för det. Liksom.
Nej, men det är ju de här, det är ju rent historiskt att verksamheterna ska ligga så nära medborgarna som möjligt. Det är därför vi har en indelning i kommunen och landstinget och staten och man ska inte kanske lägga sig i för mycket. Alltså jag säger inte att det här är bra.
Jag
bara säger att det har blivit påtagligare och påtagligare på senare år. Inte bara när det gäller sjukvården utan även andra saker.
Nej, men det är
skolan.
Ju...
Är det rimligt att kommunerna har ansvar för skolorna?
Nej.
när det ser ojämlikt ut?
Inte för mig som stalinist är det inte.
Nej.
Jag vill ju gärna vill gärna styra Sverige med en järnhand. Peka.
Ja, fast där har du ju Jan Björklund med dig. Mm. Han vill ju förstatliga skolan också.
Ja, det är ju ironiskt att han bara höra Jan Björklund och ordet förstatliga i samma mening.
Vi börjar få lite kort om tid och vi brukar ju dela ut ett litet kulturtips.
Ja.
Och nu ska vi dela ut ett kulturtips och även prata lite om det.
Mm. Och det är ju verkligen ett storslaget kulturtips.
Ja.
Filmen Sameblod.
Ja.
Tänker du på det?
Ja, jag tänker på den. Mm. Och den måste man ju för det första se, såklart. Mm. Eftersom det är, bortsett allt annat, det är en riktigt, riktigt bra film.
Mm. Det är det.
Prisbelönt på olika festivaler.
Ja.
Som ett fett slag i magen.
Mm.
Jag är väldigt dålig på att recensera kultur som berör mig.
Mm.
För att jag är dålig på att uttrycka känslor. Jag tycker att det blir bara konstigt när jag ska försöka förklara vad som är bra och dåligt med någonting som berör mig för starkt. Så jag kan inte det. Jag vill bara säga att jag var...
Såg du den här i Sundsvall?
Ja, fruktansvärt tagen.
Men den gick på bio här?
Den går fortfarande.
Ja, den gör det.
Mm. Det
var ju tyvärr en issue när filmen gick upp. När den hade premiär så gick den ju upp på typ så här fyra biografer och i garderobsstora biografer dessutom. Därför att SF samma vecka hade valt att satsa på att köra ut dokumentären om Björn Skifs turnén Badrock i 150 kopior i landet istället. Mm. Som jag tror floppade ganska rejält faktiskt.
Mm.
Och det blev ju en debatt om det där också. Så att vilket jag tycker var bra. Och den gagnade nog filmen Sameblod ganska mycket, den diskussionen. Att Sameblod liksom fick ju faktiskt väldigt mycket publicitet. Och de som tyckte om den fick liksom känna att det var någonting som de fick brinna för och föra fram.
Gått i flera veckor här i Sundsvall. Och hade det varit en riktigt smal film skulle den ju inte ha gjort det, kan jag säga.
Nej,
det är ju en publikfilm.
Ja, verkligen. Och det den har lett fram till är ju också en diskussion om liksom, diskriminering av samer och rasism mot samer som är jätteviktig.
Det är den ju. Och jag är lite häpen. Jag är lite häpen av att jag har sett flera reaktioner i sociala medier främst. Men alltså människor som... Åh, varför fick jag inte lära mig det här i skolan? Jag hade ingen aning om att det var så här eller gick till så här. Eller, många har ingen aning om att det överhuvudtaget existerar rasism mot samer.
Som man knappt vet
och det existerar. Kanske är för att jag har grottat ner mig mycket. Mm. Men alltså för mig var ju ingenting som var nytt i filmen.
Ja, och
men...
jag kan säga så här, jag som Norrlands resenär... Så kan jag säga att jag har suttit i en och annan hotellbastu eller liksom badhusbastu i diverse liksom norrländska små och stora städer och lyssnat på precis såna här diskussioner som har varit liksom det har varit lappjävlar och det har varit liksom och det har handlat om och det som jag har alltid har tolkat det som är ju den här liksom någon bizarr och helt ogrundad känsla av att den här gruppen har privilegier. Alltså bara en så här barnslig grej som norrländska män retar upp sig på är att samerna får köra utanför lederna med skoter. Är liksom så här, herr fy fan. Därför att det vill de själva göra. De vill själva liksom bränna utanför leden upp på något kalfjäll. Och så får de inte det och så är de jättekränkta för det. Och då så kommer det ut som rasism, vilket ju fullkomligt bisarrt. Liksom.
Det finns ju en kampanj den här veckan som Sveriges Radio har, Sameradion och även P3 tror jag, som heter Vardagsrasismen mot samer, tror jag. Och de samlar ju berättelser i sociala medier, på Facebook och Instagram och på Twitter. Mm. Där samer då faktiskt berättar hur om egna erfarenheter. Mm. Det är ganska nyttigt att ta del av. Men om vi ska återgå till filmen så handlar ju den, visst, den handlar lite grann, eller den handlar ju om rasism mot samer och framförallt lite grann om ursprunget. Men den handlar ju väldigt mycket då om den här internaliserade rasismen. Mm. Alltså hur statens behandling av samer gör att samerna själva vänder sig mot sina egna. Och sig själva.
Och ja, sig precis. Själva som individer. Ja.
Hur det leder till självhat, hur det leder till att vilja vara någon annan. Det är ju
man vill vara den förtryckande gruppen. Det är ju det som är, det är det som är så fantastiskt skildrat i filmen. Ja. Det är ju att den här flickan vill vara som de som liksom förtrycker henne.
Ja.
Och det är ju så sorgligt, men det är så otroligt bra, det är så otroligt bra gjort.
Mm. Och det här, alltså jag har ju själv eller liksom erfarenhet, ska jag inte säga, men jag har ju samiskt ursprung, liksom inte så här så att jag kan säga att mina föräldrar var samer, men längre tillbaka. Mm. Men det var ju fruktansvärt tabu.
Mm.
Så att jag skrev en ledare faktiskt om den här filmen, Sameblod, som äldre släktingar reagerade på, eftersom jag nämnde mitt samiska ursprung. För det kan man ju inte göra. Det är liksom, det finns ingenting som vi ser väl inte samiska ut.
Nej.
Och
det var någonting som man ville bort ifrån.
Ja, det ville man bort ifrån. Och det ville man förneka och det ville man lägga locket på för att man ville inte förknippas med lappjävlarna. Det är det ordet som används. Det är fruktansvärt sorgligt. Och då vet jag ändå att som ju också förekommer i filmen, att min farmor var ju utsatt för den här skallmätningen och sådär när hon var liten och gick i skolan i Lappland då, när hon var liten.
Mm.
Men nej, inte vad hon sa, men inte fanns det något sånt där. Fastän det till och med syns då på henne och min pappa och sådär. Mm. Och det här har ju jag tyckt har varit tråkigt. Eftersom jag är nyfiken.
Mm.
Jag skulle gärna veta mer.
Ja.
Och det hade ju varit härligt om mina släktingar hade pratat lite samiska. Liksom.
Ja, eller fört vidare någonting. Ja. Att det hade funnits ett sånt.
Det fanns ju inte.
Nej.
Men det här beror ju också på staten. Som skilde på renägande samer och icke-renägande samer.
Visst.
För de icke-renägande samerna, de togs ifrån då de privilegier.
Som, rättigheter
då, som de renägande samerna hade.
Mm.
Så de hade ju som inget val än att tvinga, alltså de blev ju tvångsassimilerade.
Mm.
Ja. Ja. Så att, det är ju väldigt sorgligt.
Ja.
Men se den filmen, Sameblod.
Ja, den är välgjord och bra. Det är som en bra gestaltning tycker jag.
Mm.
Den är skickligt gjord och den är liksom också ganska modig för den är ju också liksom mörk och långsam och så jag såg den med min tonårsdotter. Hon tyckte att den var liksom, hon blev otroligt berörd av den.
Mm. En liten kuriosa.
Ja.
Den är ju gjord på svenska och sydsamiska.
Just det.
Det finns 500 personer som talar sydsamiska.
Mm. Det fanns inte så många skådespelare.
Det är helt fantastiskt ändå att de har att de som finns då är såna fantastiska skådespelare.
Ja. Ja, ska vi
säga tack och hej?
Ja, vi gör det bara. Ja. Tack och hej.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.